Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext på söndagen före domsöndagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det 12:e kapitlet och från den 35:e versen. Jesus sa, spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi firar idag söndagen före domsöndagen. Och vi påminns om att vara beredda på att Jesus kommer tillbaka. Båda bilderna handlar om beredskap. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Han spände bältet om livet för att fästa upp kläderna så att de inte var i vägen när man arbetade. Och man höll lamporna brinnande när man var vaken så att man såg det man gjorde. Man släckte för att gå och lägga sig när man avslutat sitt arbete. Var beredda. Lev i beredskap. Vi ska vara i tjänst när Jesus kommer. Han vill finna oss vakna och beredda. Strax innan har Jesus varit inne på samma ämne, men ur en annan vinkel. Han har haft en ganska lång undervisning om pengar. Och den avslutar han i versen före dagens text. Där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Att ha hjärtat på rätt plats. Att ha den i himmelriket. Och att vara beredd. Det är mer eller mindre samma sak. Om vi har vår största skatt i Herren, då väntar vi också på hans ankomst. Och vi lever i denna förväntan. När vi ser hur han älskat oss och förlåtit oss alla våra synder, då väcks också en vilja att stå i hans tjänst. Och vi kan se fram emot hans återkomst. Inte bara som ett logiskt resonemang. Att om han varit så god mot oss, så borde vi också vara goda. Utan när vi verkligen tror att vi är förlåtna för Kristi skull, då verkar Guds ande i våra hjärtan. Så att kärlek och en vilja till goda gärningar kommer naturligt. Jesus talar idag om att den som är beredd vid hans ankomst är salig. Och han gör det samtidigt som han säger något som är ganska oväntat i det här sammanhanget. Det står ju ganska mycket oväntat i Bibeln. Hur Gud förklarar syndare rättfärdiga. Så på så sätt är det inte så förvånande det Jesus säger. Men samtidigt så vänder han ju på bilden som han har gett. Hur tjänarna väntar på sin herre. Och så säger han, saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Herren kommer och betjänar sina tjänare. Så brukar det inte vara. De brukar stanna uppe med lamporna tända och kläderna i ordning för arbete. Så att de ska kunna betjäna sin herre när han kommer. Men i det här fallet är deras tjänst färdig när Herren kommer hem. Då kommer de att bli betjänade. För att vi ska ha vårt hjärta i Herren. För att vi ska vara beredda tjänare. Så behöver vi påminnas om vad det innebär. Att Kristus har köpt oss och gjort oss till sina. För när vi tänker på Kristi ankomst. Eller för den delen, på vår vardagliga tjänst. Då känner vi lätt i samvetet att vi är ovärdiga tjänare. Att vi inte riktigt är beredda. Att vi borde vara på annat sätt och att vår tjänst brister på många sätt. Och det är ju sant. Och därför behöver vi påminna oss om att Kristus, han kallade oss inte till tjänare för att vi hade visat oss vara dugliga och goda tjänare. Nej, han har inte ens kallat oss för att han behövde tjänare. Han har änglarna som tjänare och kan sända ut dem om han vill. De är både mer trogna och mer effektiva som tjänare. Han tog upp oss i sin tjänst trots att vi är sådana som vi är. Han kallade oss syndare. Först och främst i korset. För att vi skulle få förlåtelsen. När vi tvättats rena och förklarats rättfärdiga. Och då var vi också hans tjänare. Det följer naturligt. Det som tillhör Kristus står också i Kristi tjänst. Inte på grund av egen duglighet. Utan för att Kristi verk gäller oss. Alltså genom att vi tvättats rena i dopet och ständigt renas genom ordet. Så är vi Guds barn och står i Guds tjänst. Guds ande bor i våra hjärtan. Och vi får en ny vilja att tjäna Gud. Den som lever i denna tro på Kristus och förvissning om att hans verk är fullbordat för oss. Den är salig. Och den personen kommer också att vara beredd när Herren kommer. Idag varnar Jesus också för att inte vara vaken. Han talar om det som en verklig fara. Han jämför med en husägare som inte vet när inbrottstjuven kommer. För tjuven kommer förstås inte när han tror att någon ska vara vaken. Han kommer någon gång när man inte ska vänta honom. Och är man inte vaken när han kommer, så smyger han in, stjäl det han vill ta med sig och försvinner. Och så är det förgäves att man håller sig vaken en stund. För man missade ändå det man skulle vara vaken för. Så är det för en kristen som slutar vänta på Herren. Som allt mer börjar bli en del av världen. Tills hon till slut förlorar sin tro. Petrus skriver om hur vi istället ska vara vakna. Spänn bältet om livet. Var vakna. Och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Ni liksom han som har kallat er helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet. Ni ska vara heliga för jag är helig. Vi ser motsatsen. Ett varnande exempel hos Paulus medarbetare Demas. Paulus skriver att Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Kärleken till världen hade slagit rot och hans ögon hade förblindats. Vi har ju blivit avskilda för Gud och ska leva som Guds barn. Det är Guds vilja, inte bara att vi lever så rent och heligt, utan också att vi ska bevaras och få del i den eviga glädjen. När Gud för oss till tro så är det också för att bevara oss. Därför är det så onödigt när någon ändå avfaller. Genom att sluta ta del av lag och evangelium. Eller genom att driva ut Guds ande. Genom att leva i synd utan att ångra sig. När vi tänker på detta. Så kan det förskräcka oss. Eftersom också vi har kvar vår gamla människa som vill göra sig fri från Gud. Även om det i praktiken inte är någon frihet. Vi är ju skapade för Gud. Inte för våra synliga begär. Eller för världens vindar som blåser människor hit och dit. Någon kan tänka att det är orättvist. Om någon som är kristen förlorar tron och sen går förlorad. Då var ju tron inte till någon nytta. Men tron är inte något vi förtjänat. Utan något vi har fått av nåd. Vi kan inte kräva frälsningen av Gud. Samtidigt har Gud också lovat att han vill och kan bevara oss. Han vill inte att vi ska avfalla. Utan det är just därför han ger dessa varningar. Så att vi inte ska bli köttsligt säkra. Och tänka antingen att det inte spelar någon roll hur vi lever. Eller tänka att vi klarar oss utan Guds hjälp. Utan när vi tar de här varningarna på allvar. Och ser att vi fortfarande under detta liv lever i fara. På grund av djävulen, världen och det egna köttet. Som alla vill bedra oss. När vi ser den faran, då får vi också ta till oss Guds löften. Paulus skriver till församlingen i Korint innan han förmanar dem. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Och på liknande sätt skriver Judas efter att ha varnat för de falska lärarna som förleder sina åhörare. Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet. Den enda guden, vår frälsare Jesus Kristus, genom vår frälsare Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära, majestät, välde och makt, före alltid, nu och i evighet. Och Petrus som har varnat för att leva som hedningarna, han avslutar sitt första brev med både varning och uppmuntran. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, stärka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Ja, Gud bevarar oss i den här världen genom sin ande och sitt ord. Han gör det genom varningar. Han gör det genom tuktan så att vi kan inse allvaret och vända om. Eller ibland så att vi lär känna vår egen svaghet. Och ibland ser vi inte syftet med Guds tuktan när det sker. Men vi vet ändå att den är till vårt bästa. Till att på ett eller annat sätt hålla oss vid honom. När vi faller så avslöjar han vår synd. Och så försäkrar han oss om förlåtelsen. Han drar oss till sig med evangeliets ord. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln. Dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Han vänder vår blick åter mot korset och påminner oss om vad vi en gång kommit till tro på. Verket på korset står fast. Det är egentligen ett förunderligt evangelium. Att han kallar oss fritt och förintet till att iklädas Kristus. Att han ser oss som rena och helt utan skuld eller synd för sin sons skull. Och på liknande sätt är det som står idag förunderligt. Hur Herren kommer till sina väntande tjänare. Fäster upp sina kläder. Låter dem lägga sig till bord medan han betjänar dem. Det ligger i linje med hur han en gång friköpte oss och var hos oss som en tjänare. Men det är samtidigt förunderligt. Det finns flera sådana verser i Bibeln. Som på sätt och vis kan vara svåra att ta till sig. Så svåra att vissa till och med ändrar på innehållet. Då blir det tydligt hur främmande evangeliet är för människan och naturen. Och vi kan då få tillfälle att tänka på vad som faktiskt sägs. Och så själva ta det till hjärtat. Så jag tänkte ta tre sådana exempel. Det första är från mormonernas grundare Joseph Smith. Som gjorde en egen översättning. Inte av hela Bibeln men av delar. Och så läste han i Romarbrevet 4:5 om honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Då la han till ett inte i sin översättning. Det kunde inte stämma, menade han, att Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Det är ju inte vad man skulle förvänta sig. Men det är vad Gud säger till oss genom sin apostel Paulus. Ett annat exempel ser vi i Bibelkommissionens översättning av Romarbrevet 7:21 som finns i Bibel 2000. Där står det i Bibelkommissionens version: jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott som vill göra det goda. Då blir betydelsen att lagen hjälper den kristne att ändå göra det goda. Men i fotnoten står att översättarna gjort en rättelse och försökt återställa den ursprungliga texten, som de alltså inte har tillgång till utan fabulerar. Folkbibeln översätter texten som den står, och då mer ordagrant: jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. Här handlar det alltså inte om att överkomma det onda med hjälp av lagen, utan om att vi oundvikligen har det onda hos oss. Översättarna till Bibel 2000 har tydligen tänkt att för en helgad kristen så kan det inte riktigt vara så. Men det är vad Paulus skriver. Ett sista exempel har vi från Jesaja 35, där det står om den heliga vägen. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar på den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Jag har sett Erlandsson skriver om detta ställe i sin kommentar till Jesaja. Efter att det står om att vägen, ingen oren ska färdas på den, så kommenterar han: många har studsat inför textens fortsättning, som enligt grundtexten ordagrant lyder: men den är till för dem, alltså de orena. Bibel 2000 utelämnar dessa som obegripliga. Andra översätter dem inte ordagrant. Men dessa ord är inte alls obegripliga, utan det glada budskapets huvudpoäng. Vägen, det vill säga Messias, är till för orena. Alla som går den vägen, det vill säga tro på Messias och hans frälsningsgärning för dem, räknas som rena. De tillräknas Messias helighet och rättfärdighet. Därför kallas de som vandrar den vägen, alltså de troende, i Gamla testamentet för rättfärdiga, och av Paulus i Nya testamentet för heliga. Ja, så märker vi hur evangeliet är något så oväntat att det kan vara svårt att tro att det ens står där. Men Gud försäkrar oss på dessa ställen om att han förklarar ogudaktiga rättfärdiga. Att en kristen får vara ett Guds barn trots att han ständigt har det onda hos sig och inte kan bli god. Och att den som tror på Kristus räknas som ren, samtidigt som han är oren och syndig i sig själv. Med detta evangelium kan vi också frimodigt vänta på Kristi återkomst. Och medan vi väntar så är det två saker som vi gör. Om vi ser på vår tjänst så handlar det först och främst om att leva i vår kallelse. Att föräldrar tar hand om sina barn, barn lyder sina föräldrar. Att äkta makar älskar och hedrar varandra. Och det här är stora saker, för det är den tjänst Gud har befallt. Att om vi arbetar, att vi då sköter våra arbeten troget. Om vi studerar, att vi sköter våra studier och respekterar våra lärare. Och det ser inte mycket ut för världen, men det stora är ibland dolt för ögonen. Det andra vi ska göra när vi väntar, att se till att vi bevarar sitt tron. Att vi hör Guds ord predikas och också tar del av det hemma. Då bevaras vi som Guds barn. För Gud har valt att använda sig av evangeliet, budskapet om Guds son som kommit för vår skull, till att ge oss tro och styrka den i våra hjärtan, så att vi får evigt liv. Honom som har dött för oss väntar vi nu tillbaka. Och innan han kommer så får vi stå i hans tjänst. Amen.